嘿，回来了，兄弟们。Innan vi börjar predikan här då, så gör gärna som jag och hämtar en bibel, för vi kommer springa runt i bibeln på ganska många ställen, så det kommer vara enklare att hänga med då. Så jag väntar lite innan jag börjar, så kan man hämta en bibel. Det finns ju jämte segertorn här om man vill hänga med lite extra bra predikan. Jag tänkte på en berättelse jag hörde talas om här i, om det var i höstas tror jag var. Det var en kille som var i dataspelsåldern. Jag vet inte hur många som har upplevt att de var i den, men om jag tänker omkring 10-årsåldern sådär. Och han var med sin mamma på gudstjänst då, precis när en nya pastorn skulle installeras i kyrkan. Och då kom alla de äldsta fram och lägger händerna på pastorn där. Och då så utbrister den här killen då till sin mamma: håller de på att uppgradera honom nu eller? Något som är vanligt i tv-spelsvärlden, det verkar som att de flesta förstod poängen där, men det är vanligt att man måste nå nya höjder hela tiden med sina figurer för att man ska kunna vinna mot bossar och ja, fiender och allt. Och det är likadant för dig och mig, att Gud, han vill ta dig och mig till en ny nivå hela tiden. Vi ska läsa i Guds ord från Saltaren 84. Det är väl ungefär någonstans i mitten av Bibeln. Om man har den bibeln som jag har, då är det på sidan 670 ungefär. Får ni se om ni hittar samma. Och det är från vers 2. Salten 84. Och då står det så här på vers 2, att hur ljuvliga är inte dina boningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar till Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Sparvarna har funnit sig ett hem och svalan ett bo, där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min kung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt, Sela. Saliga är de som har sin styrka i dig, som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet täcker den med välsignelser. Och här har vi en del av publikens tema. De går från kraft till kraft. De träder fram inför Gud på Sion. Det är så att Gud, han vill och han har tänkt för dig och mig att vi ska gå från kraft till kraft på varje livets område. Han har så mycket gott för var och en av hans barn. Du kanske sitter här idag som tycker att du har upplevt mycket med Gud och sett mycket av hans kraft och hans godhet. Du kanske känner att du är på ålderns höst och börjat kanske slå dig till ro. Så du inte förväntar dig så mycket mer av honom. Eller så kanske du känner att du är i början av din kristna vandring precis. Och ännu inte fått se så mycket av vem han är, av hans kraft och hans under. Till oss alla vill jag säga, Gud har mycket mer i förvar. Det finns ingen hejd på allt gott han har för oss. Och häng med till Romarbrevet 8. Ett underbart kapitel från vers 31. Vi hinner se upp det också. Det är väldigt centralt kapitel, ska jag säga, i Romarbrevet. Man brukar säga inom teologin att Romarbrevet kan vi kalla för Paulus, om man ska säga så, huvudsakligt, alltså teologiska brev. Det går igenom väldigt mycket olika teologiska bitar och mycket lärosatser och så. Och här kommer väl som en väldigt tydlig höjdpunkt när han pratar om evangeliet i vers 31 där. Och då står det så här, han har haft en lång utläggning nu vad det här med Jesus och Guds ande, vad det innebär för oss. Och då säger han så här: vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnar honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Profeten Haggai har vi på någonstans i gamla testamentet. Han kallas för en av de små profeterna. Han kan ju vara stark med Gud, även om han var inte så, han har inte så många sidor med honom. Ingen lång bok som Jesaja eller Hesekiel eller Jeremia. Men i hans andra kapitel ska vi läsa. Och det är från den 10:e versen. Då står det, jag väntar lite. Då står det så här att den kommande härligheten hos detta hus, den om Guds hus där, ska bli större än den förra, säger Herren Sebaot. Och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebaot. Så den kommande härligheten hos detta hus ska bli större. Och vi får veta i Nya Testamentets brev att du och jag är Guds hus i det nya förbundet. Så du kan ta till dig det här ordet också. Att den kommande härligheten, den stigande ordningen, det går mer, blir mer och mer. Och det är Guds vilja för oss i alla fall. Så vilket ord att fasta på verkligen. Om vi går sen till Paulus igen, andra Korintherbrevet, så har vi där lite kapitel som vi ska läsa ganska mycket i. Men om vi börjar i tredje kapitlet, alltså andra Korintherbrevet kapitel 3. Så är det två kapitel där som kan vara 3 och 4 som vi ska prata mycket om. Vi börjar i 3:an. Så det är kapitel som man inte kan läsa så ofta, inte jag i alla fall, men jag kände det var dags för det idag. Och det är från vers 17 då, 3:17. Det står att Herren är anden. Det står på en treenig Gud, Fader, Son och Helige Ande. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Så Guds löfte till oss och vilja för oss, det är att vi ska förvandlas från härlighet till härlighet. Och ni kan ha kvar det här bildordet, så ska vi läsa snart igen där. Jag tänkte prata om det här då, att vad är då Guds härlighet? Ja, det var bra att ni ställde frågan där. Det kanske är ett uttryck för att Gud Fader, han är allmänt härlig, schysst, bra och trevlig. Kan man kanske fundera om, men kanske det betyder att han har en härlighet. När det talas om Guds härlighet i Bibeln är det åtminstone framförallt två olika ord som används i grundtexten då. I hebreiskan, som gamla testamentet framförallt ursprungligen är skrivet på, är det ordet kavod, eller kavod tror jag man kan uttala också. Kavod alltså. Det är det handlar om då. Och i nytestamentet i grekiska är det ordet doxa. Doxa, det är lite coolt. Så jag kan ha en rockgrupp med namnet doxa. Den bokstavliga betydelsen av ordet härlighet då, det är tyngd. Så man skulle kunna beskriva Guds härlighet som Guds tyngd. Någon kanske har någon gång varit på en gudstjänst, kanske redan här idag, vet, där man känner nästan som det blir tungt i luften när Gud gör saker. Och det är faktiskt just här betyder just tyngd, alltså själva ordet. I biblisk språkbruk i alla fall, då använder man detta inte bara om Gud och hans församling eller hans folk, utan det kan också ibland användas, inte minst i profetböckerna, det står det, om olika länders och mäktiga kungars storhet, ära och rikedom. Nu är det så att problemet är att Jesus dog på korset för oss och tog på sig all synd som skilde oss från Gud och sen uppstod från de döda, så har vi fått möjlighet att lära känna han som är kungars kung, Jesus Kristus alltså. Och hans storhet, ära och rikedomar kan ju aldrig jämföras med någon mänsklig kung. Vi är nu en del av hans rike. Första eller andra Petrus brev talar om oss som ett konungsligt prästerskap till och med. Det är ganska maffiga ord. Ett rike av präster och kungar. Vi är nu en del av hans rike där vi får del av hans härlighet. I form av frälsning, tillgång till helande, frid, glädje, godhet, nåd, beskydd, försörjning, hans närvaro och kraft, helgelse, alltså att Gud Fadern genom sin ande och i samarbete med oss formar oss mer och mer efter hans sons bild, så att vi blir mer och mer lika honom. Och så mycket mer. Det är så mycket mer att upptäcka. Hans härlighet beskrivs också på en del som hans strålglans. Som är nästan som en ljussken faktiskt. Det finns människor som har sett änglar och även träffat Jesus som upplevs som att det strålar om strålar som de som de träffar. Men först i himlen, som är härlighetens land, kommer vi förstå hans härlighet i fullo. Här på jorden ser vi till en del, men i himlen så kommer vi se till 100%. Så när det talas om Guds härlighet så finns det ett helt annat spektrum. Det är så mycket djupare, så mycket mer, så mycket bredare. Det handlar om när en jordisk kung i gamla testamentet beskrivs som en som har härlighet. Så vi ser, då ska vi faktiskt läsa två kapitel som jag skulle kalla för två härlighetskapitel i Nya testamentet. Har någon beskrivit dem som det kan man göra faktiskt. Och det är andra Korinthierbrevet 3 som vi precis är i, eller var i. Vi ska läsa både kapitel 3 och 4. Det är inte så få verser, men jag har inte bråttom här. Och det är Paulus som skriver till församlingen i Korinth. Börjar vi nu, väsen, alla kanske inte hunnit komma fram, och det ser ut så flest i alla fall. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött på människohjärtan. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva så kan tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan andens. Till bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens ämbete, som är bokstäver, var inristat på stenar, handlar om Mose där nu, framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, fast den glansen bliknade. Hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete ha? Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer överför då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet? Ja, det härliga är i detta fall utan härlighet på grund av den överväldigande härligheten. Så om det som bleknade framträdde i härlighet, så framträdde det som består i ännu större härlighet. Då vi har ett sådant hopp, går vi helt öppet tillväga och gör inte som Mose, han som hängde en slöja på sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses, och den tas inte bort. Först till Kristus försvinner den. Och än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Men när helst någon omvänder sig till Herren, tar slöjan bort. Kommer vi till det vi läste förut. Herren är anden, och vad Herrens ande är, där är frihet. Och vi som alla med avtäckta ansikte skådar Herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker en Herren anden. Och så fortsätter det här att därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud och varje människas samvete. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Till här frisövens Gud, djävulen alltså, har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Evangeliet beskrivs alltså här till och med som att evangeliet, alltså budskapet om honom, det är evangeliet om Kristi härlighet. Det är som ett huvudtema. Det är han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herre och oss som era tjänare för Jesus skull. Till Gud som sa, ljus ska lysa fram i mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sig. Men denna skatt, alltså härligheten från honom, har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Till vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår döda kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Men då vi har samma trons ande som i skriftordet, det är från Psaltaren, Psaltaren 116. Jag tror, därför talar jag. Så tror också vi, och därför talar vi. Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till din ska få tacksägelsen att träda över till Guds ära. Och nu kommer avslutningen på 10. Men ni kommer se också att man kan förstå lite när man läser de sista verserna att härlighet betyder tyngd i grundtexten. Därför tappar vi inte modet. Även om vi som människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga, ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Amen. Det är bra ord. Amen. Det är halleluja, verkligen. Ja. Och ja, jag ville betona de här verserna vi läste i kapitel 3 om att hur mycket rikare från vers 9 och mitten är, hur mycket rikare på härlighet är då inte rättfärdighetens tjänst. Den som förr hade härlighet har nu ingen härlighet alls, jämfört med den överväldigande härligheten. Alltså det är som det finns, ja, det finns sådana skatter hos Gud, alltså, som vi har smakat på det, men vi ska längta och nå längre. Det är världen så. Vi ska läsa någonting mer, ska vi se. Jag kan slå upp Romarbrevet 1. Så ska jag, när jag ska tänk ta 5 stycken exempel som jag tror kan hjälpa oss i vår längtan efter att få se just mer av Guds härlighet i våra liv. Vi kan få vara med och se hur Gud tar oss, våra närmaste och vår församling ännu till ännu högre höjder år efter år. Och det jag tar som exempel nummer 1 som vi kan tänka på, det är att vi ska leva av tro. Det känns ju bildligt på något sätt. Romarbrevet 1 och 17 ska vi alldeles strax läsa, men även i Galaterbrevet 3 och 11, om det är någon som antecknar, och Hebreerbrevet 10 och 38, så står det om att den rättfärdige ska leva av tro. Och om det är någon som inte vet vem som är rättfärdig, så är det den som tror på Jesus. Så är det. Det är ganska enkelt. Det betyder att man är färdig i rätten. Det är ju en biblisk bild att Gud har en tron, och han har en, ja, han är domare också faktiskt. Ingen man predikar om så ofta, men när man tar emot Jesus, så har man redan färdig där. Man är som, ja, Jesus har fixat biffen, kan man säga. Så det är det som betyder att man är färdig i rätten, eller rättfärdig. Och när man då har klarat in det, inte av sig själv men genom det Jesus har gjort, så då ska, så vill det att man ska leva av tro. Och frågan är ju då, vad det står här i Romarbrevet 1 och 17, då står det så här: i evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro. Titta, till och med här uppe har vi som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Vi kan alltså växa mer och mer i tro. Det står inte där, men vad säger jag? Vi kan växa mer och mer i tro och låta det genomsyra allt vi gör. Men då tycker jag det är intressant att veta, vad är det som är tro egentligen? En del de skojar om oss som tror på Jesus, de säger så att ja, men tro, det gör man ju i kyrkan. Om man kan väl säga, jag tror det blir fint väder imorgon. Ja, men tro det gör man i kyrkan. Det kanske är bara som hör det, men det är ett sånt där uttryck. Men då har man inte förstått vad tron är för någonting. För det är något som många som inte tror än, som de, när de skojar om oss kristna, så kanske de bara är som de tror att förhoppningsvis så finns det kanske en gud någonstans. Men när man rätt på vad Bibeln säger, då handlar det inte om ett löst antagande att man tror på Jesus och himlen och hela biten, utan i Hebreerbrevet 11:1 så står det om att tron är en övertygelse om saker vi inte kan se. Så egentligen tron, det är som, det är mycket djupare än någon form av litet antagande. Ja, men jag hoppas en vacker dag så står jag i Sankt Per eller vad det nu kan vara. Men utan det är som går väldigt djupt. Och tro beskriver det som att man vet att man vet att man vet. Det är som en bra beskrivning av tron. Kommer du ihåg, du som har läst en bibel, vad Jesus sa till Marta i Johannes evangelium 11? Ska jag läsa det för dig? Kapitel 11 och 40. Då sa han så här: har jag inte sagt dig att om du tror så ska du få se Guds härlighet? Så tron, den var väldigt mycket hemma när vi ska uppleva den från Gud. Och det sa han precis innan han skulle gå och väcka upp en bonde till Jesus som heter Lazarus. Det var en brorsa till Marta. Och så i det här fallet, så när han väckte upp honom, fast han hade levt 4 dagar, och så han kan inte lukta så gott en dag. Men jag fick reda på det ganska nyligen där. En del har hört den historien om Lazarus och Jesus, och så funderar han, varför väntar han så länge liksom? För han kunde kommit på en gång. Han hörde 4 dagar innan att han var döende liksom. Men enligt judiska seder och bruk så är man inte riktigt död förrän 3 dagar gått. För då vet man, då är man verkligen död. Så jag tror att Jesus väntade, för att det finns inte någon tvivel om att det var det under som skedde alltså. Så när Jesus kom, så var 4 dagar hade gått, han var inlindad och kom som en mumie, då så det var ingen som kunde tveka på att det här gjorde Gud ett under. Ja. Vi pratar om 5 exempel som kan hjälpa oss i vår längtan efter Guds härlighet. Och nummer 1 är att leva av tro. Och nummer 2, det har jag läst om lite här i Korinthierbrevet, är att tala i tro. Vi läste från vers 13 i tredje kapitlet i andra Korinthierbrevet att ska vi se, kanske jag är för snabb här. Ja, just det, det är tredje kapitlet och vers 13. Men det behöver samma trons ande som i skriftordet: jag tror, därför talar jag. Så tror också vi, och därför talar vi. Så att leva i tro har väldigt mycket med den här saken som sitter under näsan att göra. Vad vi talar. Tidigare vi läste om hur Paulus har gått igenom massor av jobbiga grejer. Han går igenom hur han har blivit ständigt trängd, rådvill, förföljd och nedslagen. Men efter varje sak han säger så kontrar han direkt och så säger han att men jag är inte instängd och jag är inte rådlös och inte övergiven eller utslagen. Så han liksom hela tiden, han försöker se någonstans, han ser ett hopp och han talar i tro. Och det är så viktigt när vi möter tuffa grejer. Alla möter olika tuffa grejer. Och det finns saker som är så pass mörka så man kan inte se en ljusning, det förstår jag som. Men man får ändå någonstans i de tuffa skenorna som sker att man får se att Gud, han har kontrollen i våra liv. Så är det. Men de allra flesta motgångar som vi möter kan vi bemöta faktiskt med hjärtats tro. Vi kan se, vad säger Guds ord om det här? Men vi kan tala ut det. Även om det ser ut på ett mörkt sätt. Men Guds ord säger att inget är omöjligt. Guds ord säger att, ja, och ditt och nöten. Så vi behöver som göra som Jesus faktiskt. Jag tänkte på en story som handlar om det här, som där Jesus ger oss ett bra exempel. Och det är när han ska väcka upp en liten flicka från röda. Det har varit mycket exempel om att väcka upp röda. Jag vet inte hur det är. Men det var när alla som hennes släktingar och kusiner, de höll dödsklagan över henne redan. Och då så kommer Jesus och så sa han ju då att, nej men flickan sover ju. Så. Och så, sen går han och väcker upp den döda flickan då. Men jag tänkte så hade Jesus sagt så här att, ja, det har ni rätt i, hon är död, det är kört. Bättre än så här blir det inte. Och gå sen. Det har inte blivit mycket mirakel än då. Men när Jesus sover han inte så, utan han säger flickan sover sen. Och sen rev han ut de som inte hade förstått att det fanns ett under på gång. Och jag tycker att Jesus är häftig där. Och vi kan följa Jesu exempel. Vi kan tala i tro, tala till saker som de vore till. Vi har en Gud som gör så, vi kan följa hans exempel. Nummer tre här är ett exempel hur vi kan få se Gud verka i våra liv. Att vi ska också be i tro. Och då kan vi hänga med till Markus 11. Väldigt klassiskt bibel här, men det ska läsas. Vi börjar från vers 12 och sen när vi kommer fram dit. Och det handlar om när Jesus förbannade ett fikonträd här. När de dagen därefter var på väg från Betania blev han hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad. Och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han ingenting annat än blad. Var det då inte fikonens tid? Jesus sa till trädet, aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig. Detta hörde han klarande. Och så fortsätter vi från vers 20. Hoppas vi sticker den. Och då står det att när de tidigt på morgonen gick förbi fikonträd såg de att det hade torkat nerifrån roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus, Rabbi, se fikonträd som du förbannar har torkat. Jesus svarade dem, tro på Gud. Amen säger, om någon säger till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tro det han säger ska ske, då ska det ske. Det vill säga, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det vara gett. Punkt. Då märker man att det är Petrus som ligger bakom mycket det som står i Markus evangelium. Det var faktiskt en bra vän till Petrus som var utan Markus som han tog skrev Markus med. Det märker man på professors. Och det är en häftig story här. Och just undervisar om bön och mycket annat där. Men något som jag har tänkt på, det är att jag tror att det är vanligt när det handlar om bön och när vi ska be om saker som vi kan se i Bibeln att men, vi vill ju det här. Vi har liksom gjort det här för oss på korset eller vad det nu kan vara. Han har tagit våra sjukdomar, han vill människor att bli frälsta, han vill leda oss till oss vishet eller vad det kan vara. Att då tror jag det är vanligt för oss kristna att vi vänder på ordningen som Jesus säger här, som tänkte jag belysa det. Det står så här i vers 24. Därför säger jag, allt vad ni ber om och begär, det är nummer ett. Och nummer två, tro att ni har fått det. Och nummer tre, så ska det vara ett. Jag tror att många ber när man säger som mycket är det från det här. Så gör man den nummer ett, eller den gör man rätt, man ber. Men sen nummer två och tre så är man slänger om ofta. Så det blir ju så här. Allt vad man ber och begär. Yes, nummer ett. Och sen när jag ser att jag har fått det Och sen nummer tre, då tror jag att jag har fått det. Hänger med det? Så, men vad säger Jesus här egentligen? Han säger egentligen att vi ska tro att vi har fått det innan vi har sett det. Det är det som jag tror. Nu ber jag i Jesu namn gör det här miraklet just nu. Och då just i den här sekunden så behöver jag tänka att nu har jag fått det av Gud. För det är det han säger. När jag har bett, då tror jag att nu har jag. Och sen så ska jag få det. Det är ju tvärtom hur vi funkar i det vanliga livet. Det brukar ju ofta vara så, men om jag ber Josef om ett glas mjölk, då så, inte förrän jag ser att jag har det, så tror jag att jag har fått det. Men Jesu matematik, den funkar lite annorlunda. Så det är lite intressant. Det är principen vi talar om. Ibland möter vi saker där vi tycker att vi ser att det har just för bibelordet, men vi förstår ändå inte hela situationen, varför det blev liten eller latten. Vissa saker förstår vi först när vi kommer fram på mål för vandring, men någonstans man måste ändå betona det som Jesus säger och gå efter det. Nummer fyra här, något som vi ska tänka på, att vi ska söka ivrigt det som han har för oss. Första Korinthierbrevet 14:1 talar om att vi ska söka, sträva efter kärleken, men sträva också ivrigt efter de andra nådegåvorna, står det. Framförallt profetians gåva. Så vi vill att du ska vara ivrig efter det han har för dig. Nummer fem exempel på vad som jag tänker som kan vara en bra grej för att vi ska få se mer av hans härlighet och kraft. Det är att vara planterad i Guds hus. Vi läste det här precis i början av den som minns det, vi läste precis i början av predikan att saliga är de som bor i ditt hus. Och det står det någon för engelsk översättning att blessed are those who dwell in your house. Så salig eller välsignad skulle man säga kunna översätta det som också, är de som bor i ditt hus. De lovar det ständigt. Och så står det senare precis i samma kontext att de går från kraft till kraft. Så det finns en styrka i att verkligen ha sin hängivenhet i Guds församling och vara planterad i Guds församling. Psalm 92, vers 13, den säger att de rättfärdiga grönskar som palmer som ser där på Libanon. Det är ganska stort träd kan det bli. Som ser där på Libanon växer fram till. De är planterade i Herrens hus. De grönskar i vår Guds förgårdar. Ännu vid hög ålder bär de frukt. De frodas och grönskar. Så finns välja löften i Guds ord för när vi låter oss vara planterade på en plats. Det betyder inte att vi inte kan vara inspirerade av andra kyrkor och sammanhang och rörelser där Gud gör saker. Men låt din själ och hjärta vara just i en församling, även om inte den är perfekt. Den blir inte perfekt förrän vi kommer till himlen. Så det är något som jag tror är jätteviktigt. Och vi hoppas så att alla som är här idag känner och att Gud leder alla till att vara planterade här i vår församling, såklart, om Gud leder så. Man kan säga att Bibeln är som ett växthus, kyrkan är som ett växthus. Som en plantage, att Gud vill att vi ska vara planterade, att det är som en jord, en mylla för våra liv. Och det är ju likadant med blommor, att de är bra att vara på en plats och som frodas där, inte man byter som hela tiden krukan när man inte behöver. Så det är viktigt. Så om du någon gång får den tanken att men den där kyrkan, den där verkar ju gräset vara lite grönare än den här Jönåker eller vilken församling du nu är med i. Så låt aldrig vara som att du är missnöjd över det sammanhang du är med i. Eller att du blir besviken på människor. För det kommer bli igen. Människor är inte perfekta. Men det ser man inte i då, klart. Men Men vad heter det? Det kommer besvika möta alla människor på ett eller annat sätt. Men låt inte det vara grunden för varför du byter församling. Det var det jag ville säga. Låt det alltid vara att Gud leder dig in i ett nytt sammanhang. Inte att han primärt tar dig ur ett gammalt. Jesaja 55:12. Det är ett bibelord som jag och Emil har levt i när det gäller det här. Att med glädje ska ni dra ut. Med glädje ska ni dra ut. Och i frid ska ni föras fram. Så låt glädjen och friden, att du känner en sån glädje och sån frid som mot ett nytt sammanhang. Låt det vara liksom det som leder dig och inte de här jobbigheterna som du kände i det gamla sammanhanget. Ja, vi har pratat om de här exemplen här nu. Det är fem exempel: att leva av tro, tala i tro, be i tro. Det kan låta som en upprepning, men det är två olika definitioner. Sök ivrigt efter det han vill ge oss. Och var planterade i Guds hus. Om vi börjar med de sakerna till exempel, så är jag säker på att Gud kan ta oss hur långt som helst. Här gör något. Och ditt personliga liv med Gud. Ingenting kommer omöjligt för oss. Och många av våra planer kommer verkligen få se gå i fullbordan. Så är det. För när vi lever för Guds rike och inte för vårt eget förmärt, då har han lovat att allt det andra ska tillfalla oss. Ja. Jag tänkte att du finns kanske här idag som har känt dig träffad under predikan på något sätt. Att du känner att Gud utmanar dig att ta nästa steg. Och att du ska få någon nästa nivå liksom. Det är upplevd om du så vill med Gud. Och du kanske har känt den sista tiden att det har varit lite som en stilke för dig. Det kan vara på olika sätt du har känt, men att det känns som att du trampat i samma hjulspår. Kom gärna fram här på första raden i så fall när vi går in mot lovsången här en stund, så kommer det finnas någon som kommer be för dig, där du kan få överlåta dig på ett nytt sätt. Amen.